Du lyssnar på Sovande jättar av Sylvain Nouvel i översättning av Peter Samuelsson, inläst av mig, Per Runhammar. Prolog. Jag fyllde 11 den dagen och pappa hade gett mig en ny cykel. Den var vit och rosa med tofsar på styret och det enda jag ville var att provåka den. Men så länge mina vänner var kvar fick jag inte gå ut för mina föräldrar. Fast egentligen var de inte mina vänner. Jag har aldrig varit särskilt bra på att skaffa kompisar. Som liten tyckte jag om att läsa, leka i skogen, vara för mig själv. Och jag kände mig alltid lite osäker med jämnåriga. Så när en födelsedag närmade sig brukade mina föräldrar bjuda hem barn från området. Det blev ganska många, några visste jag knappt vad de hette. Alla var väldigt snälla och hade med sig presenter, så jag stannade, blåste ut ljus, öppnade paket, log en hel del. Jag minns inte det mesta jag fick den dagen, för det enda jag kunde tänka på var att prova min nya cykel. När de äntligen hade gått var det nästan kväll och jag kunde inte hålla mig en sekund till. Det skulle snart bli mörkt och då skulle pappa inte låta mig gå ut mer förrän nästa morgon. Jag smet ut genom köksingången och trampade iväg så fort jag kunde till skogen i slutet av gatan. Det var nog först efter 10 minuter som jag saktade in. Kanske hade det redan blivit lite för mörkt för att känna säkert och jag tänkte vända hem. Eller så var jag bara trött. Jag stannade och lyssnade till vinden som slet i trädkronorna. Hösten hade kommit. Skogen hade gjort världen spräcklig och gett bergssidorna ett slags djup. Det blev plötsligt kallt och fuktigt, som om det skulle börja regna. Solen höll på att gå ner och himlen bakom träden var lika rosa som tofsarna på styret. Jag hörde ett knak bakom mig, kanske en hare. Något drog min blick mot foten av berget. Jag lämnade cykeln på stigen och började långsamt gå ner och fick fösa undan buskar och grenar med händerna. Det var svårt att se eftersom träden ännu inte hade fällt löven, men mellan grenarna skymtade jag ett turkost sken. Jag förstod inte exakt var det kom ifrån. Inte från floden, för den hörde jag på avstånd och ljusskenet var mycket närmare. Det tycktes stråla från allt. Jag fortsatte till foten av berget där marken plötsligt försvann under mina fötter. Sen minns jag inget mer. Jag var medvetslös i flera timmar och solen var på väg upp när jag vaknade igen. Pappa stod ungefär 15 meter ovanför mig. Jag såg att hans mun rörde sig, men jag hörde inget. Gropen hade formen av en fyrkant och var ungefär lika stor som vårt hus. Väggarna var mörka och släta och ett vackert och klart turkost ljus strålade från invecklade inristningar i dem. Nästan allt runt mig lyste. Jag trevade med händerna omkring mig. Jag låg på en bädd av jord, stenar och knäckta grenar. Och under allt detta var underlaget aningen konkavt och slätt och kallt som metall. Först såg jag dem inte, men ovanför mig kring kanten av gropen stod brandmän i gula jackor och pratade ivrigt. Snart spändes jag fast på en bår och hissades upp. Efteråt ville pappa inte prata om vad som hade hänt. När jag frågade vad det var jag hade trillat ner i kom han hela tiden med nya finurliga beskrivningar av vad en grop är. Ungefär en vecka senare ringde det på dörren. Jag ropade på pappa att han skulle öppna, men fick inget svar. Jag sprang ner och gjorde det själv. Det var en av brandmännen som hade räddat mig. Han hade tagit bilder och tänkt att jag kanske ville se. Och det ville jag. Jag syntes som en liten fläck på botten av gropen, där jag låg i en jättelik hand av metall. Del 1. Kroppsdelar. Fil nummer 003. Förhör med Dr. Rose Franklin, docent, Enrico Fermi-institutet. Plats, Chicago-universitetet, Chicago, Illinois. Hur stor var handen? Nästan 7 meter, alltså 23 fot, fast för mig som 11-åring kändes den mycket större. Vad hände efter det? Inget särskilt. Vi pratade inte så mycket om det efteråt.